Vi ska gå till predikaren kapitel 9, fortsätta från vers 13. Jag ska läsa från 9 och 13 fram till kapitel 10 och vers 7. Den här predikan handlar om vishetens överläge och dårskapens skadlighet, och det är budskapet i den här texten. Jag läser. Det är predikaren Salomo som skriver, kung Salomo. Också detta såg jag under solen. En visdom som syntes mig stor. Det fanns en liten stad med få invånare. Mot den kom en stor kung som belägrade den och byggde stora befästningsverk mot den därinne. Därinne fanns en fattig man, men vis man, som räddade staden genom sin vishet. Men ingen kom ihåg den fattige mannen. Då sa jag, vishet är bättre än styrka. Men den fattiges vishet blir föraktad och ingen lyssnar till det han säger. De visas ord som hörs i stillhet är bättre än rop från en härskare bland dårar. Vishet är bättre än vapen, men en enda syndare fördärvar mycket gott. Döda flugor får parfymerarens olja att stinka och jäsa. Så uppväger liten dårskap både vishet och ära. Den vise har sitt hjärta åt höger, men dåren har sitt hjärta åt vänster. På alla sina vägar är dåren utan vett, och han säger till alla att han är en dåre. Om en furste blir red på dig, så lämna inte din plats, för saktmod förhindrar stora synder. Det finns ett ont som jag har sett under solen, ett misstag som kommer från den som har makten. Att dårskap sätts på höga poster och framstående män på obetydlig plats. Jag har sett slavar till häst och furstar till fots som slavar. Här skriver alltså kung Salomo om hur vishet har överträde och vinner även över fysisk styrka. Och å andra sidan så visar han hur dårskap i motsats till vishet är enormt skadlig. Han börjar med att berätta en historia om en fattig och föraktad man som är vis, som vinner över en dåre på en hög post. Och det, om man ska sammanfatta, så är det som texten handlar om. Även om någon är fattig eller svag och föraktad, men han är vis, så kan han vinna även över en stark kung och en stark dåre. Så skadlig är dårskapen och så fördelaktig är visheten. Sammanhanget som den här texten kommer i talar om vikten av att vara beredd inför framtiden, inför döden, inför den kommande domen och evigheten. Vi ska se hur just den här texten knyter an till det längre fram. Men här ser vi visheten och dess överläge och dårskapen och syndens skadlighet. Så han börjar med att berätta historien om: det fanns en liten stad med få invånare, och mot den kom en stor kung som belägrade staden, byggde stora befästningsverk mot den. Tänk er en liten stad och så kommer en stor mäktig kung. En liten stad med få invånare, kanske en liten by med få invånare. Så kommer en stor kung, belägrar staden, bygger stora befästningsverk mot den, som om han inte skulle redan kunna inta staden med de få invånarna. Så lägger han all sin kraft och sin styrka på att befästa staden, alltså belägra den, omringa den med arméer så ingen kan komma ut eller in. Ingen mat kan komma in i staden eller förnödenheter kan komma in. Staden verkar helt körd, utlämnad, utom allt hopp. Men så säger han, där inne fanns en fattig men vis man som räddade staden genom sin vishet. Så här vill han visa hur stor, hur mäktig visheten kan vara. På något sätt, han berättar inte hur, så lyckades den fattige men vise mannen med sin vishet rädda staden och övervinna kungen och dess armé och befästningsverk. Precis som historier i Bibeln så har de en poäng. Eller som när Jesus berättar sina liknelser så har de ofta en poäng. Man kan inte gå in i detalj exakt, varje detalj, och dra ut symboliska betydelser ur dem. Utan han har en poäng med att berätta det här, och det är att vishet är bättre än makt och vapen. Som man säger i vers 16. Vishet är bättre än styrka. Och i vers 18 säger han samma sak fast på ett annat sätt. Vishet är bättre än vapen. Och inemellan kommer det att man föraktar den vises ord. Ingen lyssnar på honom, men det är bättre att lyssna på den vise. Det finns exempel på såna här berättelser i Bibeln och historien. Det finns i Andra Samuelsboken 20:15 där det är en vis kvinna som räddar en stad. Det står om Joab. Inte för att berätta all bakgrundshistoria där, men Joab kom och belägrade honom, staden i Abel Beth Hamaka, och kastade upp en jordvall mot staden som nådde fram till yttermuren. Allt Joabs folk arbetade på att förstöra muren och få den att falla. Så har vi samma situation som sker. Det är en som belägrar en stad, Abel Beth Hamaka, och kastar upp en jordvall, alltså bolverk, belägringsvallar. Och historien fortsätter. Den här personen som man är ute efter inne i staden, det är en viss person. Och så är det en vis kvinna, berättas det om, inne i staden, som kommer ut, eller som talar med Joab och lyckas få fram vad Elian vill ha. Han vill ha en speciell person som är inne i staden. Så de säger, ja, vi halshugger den här personen och slungar ut hans huvud utanför muren, så lovar du att inte förstöra våran stad. Och det gjorde de. Och så räddades staden på det sättet, genom att det var en vis kvinna inne i staden. Andra historier från världs, eller från antik historia, finns en berättelse om Archimedes i Grekland. Romarna kom med skepp mot Grekland för att anfalla en, jag tror en ö eller kusten någonstans. De kom med stora skepp. Det verkade som det var ute med dem. Men Archimedes, en vis man, en matematiker, en ingenjör, en filosof. Många talanger hade han. Mycket vishet hade han. Och det sägs att han tog Om ni tänker er att man tar ett litet förstoringsglas och låter solen lysa genom förstoringsglaset, och så kan man få en bit papper att börja brinna för att solstrålen fokuseras genom förstoringsglaset ner på pappret så att det blir så varmt så att pappret börjar brinna. Archimedes gjorde detta i lite större skala. Han tog antingen en stor spegel eller massa små speglar och lät solen lysa in i speglarna. Så riktade han speglarna som i en liten kupa, som när man också kan ta, man kan grilla korv med hjälp av folie, aluminiumfolie. Man lägger ut foliet i solen och så lägger man en korv i aluminiumfoliet, så börjar korven att grilla. Ungefär så tänkte Archimedes att han skulle göra. Han tog massor av speglar. Skeppen kom mot kusten. Solen lyste in i speglarna. Speglarna reflekterade. De formade som i, så att de skulle fokusera solljuset på en punkt. Och så riktades solljuset. Speglarna riktades mot seglen på skeppen. Så att seglen tog eld och skeppen började brinna. Och orsakade förvirring för romarna. Och så räddade han Grekland mot romarna. Mot en överlägsen skeppsflotta. Det är inte säkert om detta verkligen ägde rum. Det är några som har försökt testa om det verkligen går att göra det. Och ja, om man har tillräckligt många och stora speglar så kan man faktiskt göra det. Men det tycks osannolikt att han hade så många och stora speglar och möjligheten att bygga en så stor spegelställning för att kunna göra det. Men han skulle också kunna ha använt speglarna för att blända dem och blända fienden. Men man vet inte om det här stämmer alls. Men det är ett exempel på hur vishet kan övervinna en stor armé. Eller även i vårt eget hem. Det bästa sättet, eller ett av de bästa sätten att försvara sig i sitt hem mot inbrottstjuvar på natten, det är inte att man har pistoler och vapen hemma, utan det är att man har en väldigt stark ficklampa så att man kan blända den som gör inbrott i huset. Om den personen är beväpnad så kan den inte se någonting. Och man kan lätt skrämma iväg dem. Till bra hjälp här. När det är mörkt. Man kan också säga så här. Vishet är bättre än styrka. Ett starkt sinne, ett starkt intellekt är bättre än att ha en stark kropp eller starka muskler som individ. Så det är första poängen han vill göra av den här berättelsen. Vishet är bättre än styrka. Det andra poängen han vill göra med detta är: försumma därför inte vishet. Men man vet även från det här exemplet hur en liten vis man, oansenlig men fattig, kan rädda en hel stad mot en stor armé. Då måste man förstå att hur oansenlig, liten och fattig någon är, men om han är vis så är det viktigt att lyssna på den personen. Men det är inte många som gör det. Vers 15 säger: ingen kom ihåg den fattige. Kanske var så att han gjorde allt detta i hemlighet. Eller ingen märkte att han gjorde det. Han på något sätt kom han på något vist knep för att rädda staden. Kanske någon annan tog åt sig äran. Kanske var det så obemärkt och listigt så att ingen märkte det. Och sen står det i kapitel 16 att den fattiges vishet är föraktad. Men vi ska inte vara såna, vi som läser, det är det här som Salomo vill berätta. Vi ska inte vara sådana att vi ser till det yttre, ser till att någon är stark eller svag och behandlar en människa utifrån det. Utan se istället vad som finns här inne. Även om det är en fattig person kan han ha mycket vettigt att säga. Han kan vara väldigt vis. Viktig att lyssna på. Predikaren har också tagit upp det här tidigare i boken i kapitel 4 och 13-16. Och det har vi sett på med. Som också handlar om förakta och försumma inte vishet och varningar. Där gör han också samma liknande poäng. Försumma inte att lyssna på vishet och varning och annat gott på grund av ytlighet. På grund av att någon är ung eller fattig eller något sånt. Där säger han hur en ung men vis pojke är bättre än en gammal och oförnuftig och dåraktig kung. Och han säger samma sak. Tråkigt nog så är det så att många försummar och föraktar vishet som kommer från oansenliga personer. Här igen i vers 17. De visas ord som hörs i stillhet är bättre än rop från en härskare bland dårar. De visas ord som hörs i stillhet är bättre än rop från en härskare bland dårar. Nu kommer han in i, efter att ha berättat den här historien, så kommer han in i ett avsnitt som egentligen börjar i vers 10 och egentligen håller på genom hela, eller kapitel 10, håller på genom hela kapitlet, där han talar lite olika ordspråk. Men de handlar just nu i början av kapitel 10, handlar de just om samma ämne, att inte förakta vishet, hur vishet är bättre, men dårskap är enormt skadlig och medför stor skada. Han börjar här i vers 17. De visas ord som hörs i stillhet är bättre än rop från en härskare bland dårar. Ödmjukhet, stillhet är bättre. De som är visa är ofta ödmjuka. Eller det är rent av en del av visheten att också vara ödmjuk. I alla fall om man ser på hur Bibeln definierar vishet. Den definierar dårskap å ena sidan som detsamma synonymt med synd. Synd är dårskap och dårskap är synd. Å andra sidan så är vishet, dygd, rättfärdighet, gott. Så i visheten finns det, ligger det ödmjukhet. Högmod är dåraktighet. Vishet är ödmjukhet. Så just på grund av att visheten är ödmjuk och stilla och inte ropar, så är det få som lyssnar på det. De lyssnar hellre på rop från härskare bland dårar. De lyssnar hellre på den som är högljudd, verkar imponerande, verkar mäktig, har stark pondus. Vi som människor blir lätt imponerade av starka personligheter. Och det är väldigt lätt att falla för att följa efter sådana dåliga exempel. Ni ska komma ihåg att de visas ord som hörs i stillhet är bättre än rop från en härskare bland dårar. Den som har 10 följare på Twitter är bättre än den som har en miljon följare på Twitter och skriver en massa dumheter. Politiker. I alla fall, vi går vidare. Dårskapens skadlighet. Medan vers 18, visheten är bättre än vapen. Så å andra sidan, en enda syndare fördärvar mycket gott. Här kommer han med illustrationer på hur det bara krävs en liten synd eller en enda syndare, så fördärvas mycket gott. Någonting kan vara gott, men bara genom en liten synd, ett litet misstag, så förstörs allting. Jag börjar med att berätta om hur kapitel 10:1, döda flugor får parfymerarens olja att stinka och jäsa. Och så uppväger liten dårskap både vishet och ära. Det kan handla om helt enkelt döda flugor som kommer ner i. På den tiden parfymer bestod i olja. Man oljade in sig med väldoftande olja för att dölja sin kroppsodör på den tiden. Idag har vi parfymer som vi kan spraya på oss och annat sånt. Det finns också olja man kan ha i skägget och håret. Men här talar han i parfymerarens olja. Den här oljan ska vara väldoftande, den ska lukta gott, den ska folk ha på sig för att inte lukta illa. Men det räcker med att det bara kommer in en liten död fluga, eller det kan också vara en gift fluga. Det kan vara en dödlig fluga, det behöver inte vara en död fluga. Men i alla fall, den här lilla flugan kommer ner i oljan och kan få hela oljan, hela det stora oljekaret som parfymeraren gör olja i. De här små insekterna, kommer det en sån liten insekt ner i det karet av väldoftande olja, så börjar hela, förstörs hela satsen. Allt börjar att jäsa och stinka och lukta illa. Och på det sättet visar han att bara lite dårskap, hur mycket vishet och ära det än finns, så kan lite dårskap komma in och förstöra allting. Vad kan vi ta för exempel? Ja, vi kan ta om du har en du har någon som springer ett lopp, han leder, han är i ledningen, eller hon springer snabbt, gör allting perfekt, och så kommer han fram, närmar sig mållinjen, och så plötsligt så är det en liten grusbit på marken som får honom att snubbla och ramla, och så förlorar han, så springer de andra förbi honom, så kommer han på sista plats på grund av det lilla misstaget. Det finns många roliga videor man kan se där sånt händer i cykeltävlingar och skidtävlingar. Så vi ser hur bara en liten sak kan förstöra något som annars hade varit felfritt, hade varit bra, hade varit gott. Han går vidare, han säger, den vise har sitt hjärta åt höger, men dåren har sitt hjärta åt vänster. Eller egentligen ordagrant så står det mer att, ja, den vises hjärta till, inte just att hjärtat fysiskt ligger åt vänster, men eller höger, men att de är lutande åt ena eller andra hållet, vänster eller höger. Så det talar inte om den blodpumpande organet i kroppen, var den ligger, var någonstans den ligger på dårar och visa, utan alla, de flesta har hjärtat, eller alla har hjärtat i mitten av kroppen, och det lutar lite åt vänster hos de flesta. Men det finns också de som har, ett fåtal som har det mot höger. Så utifrån det kan vi se att de flesta människor är dårar, som också Bibeln säger, om vi ska gå efter vad det här säger. Men det talar inte om den fysiska placeringen av hjärtat, organet i kroppen, utan det talar om vilket håll är någon böjd åt. Och genom människans forntidshistoria, både i hedendom, i avgudadyrkan och i Bibeln, så ses höger av någon anledning som positivt. Det är gudarnas sida. Man finner det hos grekerna och romarna. Gudarna, det är den högra handen. Ondska är den vänstra handen. Även på latin så heter ordet för vänster heter sinister. Det är ondskans sida. Och höger är den goda sidan. Av någon anledning, kanske därför att de flesta är högerhänta och har lättast att göra saker med höger hand. Vem vet? Versen brukar också användas för att skämta med kommunister. Dåren har hjärtat åt vänster. Den vise har hjärtat åt höger. Det intressanta är att det ligger viss sanning i det. Det är härifrån som just vänstern tar sitt begrepp vänster. De var emot Bibeln under franska revolutionen, så var det människor som gick emot. Det var upplysning, det var vi ska lämna mänskligt förtryck bakom oss, men även Guds förtryck bakom oss. Vi ska gå långt ifrån, vi ska befria oss själva, vi ska bli upplysta, vi ska vara på vänster sida. De placerade sig till vänster i parlamentet, och de hämtade just ifrån Bibeln, att Bibeln ser vänster som negativt. Och i deras uppror mot Gud, mot Bibeln, så sa de att vi ska vara vänster. Jesus, han säger att han skulle sortera fåren. Fåren skulle stå på höger sida. Getterna står på vänster sida. Och de vänstern identifierade sig med getterna och ställde sig till vänster. Så det finns viss sanning i att faktiskt den här versen har med, på ett lite annorlunda sätt, med det att göra. Men vi fortsätter. Dåren är böjd åt vänster, att till att göra det onda. Det är det som det handlar om. Den vise har hjärtat åt höger. Han handlar rättfärdighet. Han söker behaga Gud. Han är böjd åt höger. Nu inser jag att jag visar min höger, men det här är eran höger. I alla fall, han går vidare på vägen, vers 3. Bokstavligt, på vägen när den oförståndige går, saknar hans hjärta, och han säger till alla att han är oförståndig. Också det här, hur han går, hur han beter sig, hur han handlar, visar att hans hjärta saknar någonting, hans vett, hans sinne, hans förnuft. Igen, det är inte den fysiska blodpumpen i kroppen, utan hjärtat handlar om tankar, handlingar, vad man gör genom Bibeln. Och det står att hans hjärta saknar, bokstavligt, hans hjärta saknar någonting. Det fattas förnuft. Han är dåraktig. Och det är inte som att han direkt går runt och säger till alla med sin mun att han är oförståndig. Men sättet han vandrar på, sättet han lever på, även hans stil, hans handlingar avslöjar honom. För han handlar inte gott och rättfärdigt och rätt. Han handlar till vänster, till det onda, orättfärdigt. Vers 18 är central, vers 9 och 18. Andra delen av vers 9 och 18. Det här är vad han vill säga. En enda syndare fördärvar mycket gott. Eller en enda synd fördärvar mycket gott. Synd är dårskap som är synd. Och synden och dårskapen är fatalt skadlig. Likt de döda flugorna, små flugorna som kan förstöra en hel parfymsats. Så kan lite i våra ögon, en enda liten synd förstöra så mycket. Vi tänker på hur detta knyter an till sammanhanget där vi talar om var beredd på framtiden, på döden, på den kommande domen, på evigheten som man talar om i hela det större sammanhanget här. När vi har evighetsperspektivet i åtanke så ser vi hur detta är sant, hur en liten bit dårskap och synd kan leda till evig fördömelse. Vi har Adam, genom en enda synd kom döden in i världen och döden till alla människor eftersom alla hade syndat. Det tycktes som en liten småsak att de bara skulle smaka på den här kunskapens frukt som var där i trädet. Lustgården var full av fruktträd som de fick äta av. Men det fanns ett träd som de inte fick äta av. Inte ens smaka det minsta lilla, för då sa Gud, då ska ni döden dö. Och genom dårskap så blev Eva bedragen av ormens listighet. Ormens onda vishet. Och så tog hon och åt av frukten och den smakade mycket gott och hon gav den åt Adam och han smakade också. Och det som tycks så lite att bara, de kanske inte ens åt upp hela frukten och bara tog en liten smakbit för att bara smaka lite. Så förstörde de livet för sig själva och för alla sina efterkommande, alla oss. De förde in döden. De blev utkastade ur lustgården. De blev dödliga. Hela skapelsen blev förbannad. Lagd under förgängelsen. Och under detta så lever vi och plågas än idag. Adams lilla synd medförde fatal skada och evig fördömelse för och död för många människor. Det står om kung David att han för det mesta behagade Herren förutom i affären med Batseba. En enda synd av äktenskapsbrott. befläckade hans rykte. Befläckade hans eftermäle, det man sa om honom. Han behagade Gud i det stora, men förutom frågan med Batseba. Eller Salomo själv i all hans vishet. Allt det han åstadkom, allt det goda han gjorde. Så blev de utländska kvinnorna och avgudadyrkan hans fall. Och förstörde landet. Han förde in avgudadyrkan i landet. Många sådana exempel finns i Bibeln på människor som behagat Gud för det mesta i det stora hela, men så gör de en synd och så förstörs allting. Det är inte så att synd är liten, eller att det finns en liten synd. Att synder är större eller mindre. Just själva anledningen till att en till synes liten synd kan vara så skadlig är att synden alltid är emot Gud, den evige guden. När Adam och Eva åt frukten så var det inte bara en handling av att äta frukt. Det var en handling av olydnad och trots mot den Gud som skapat dem, som gett oss allt det goda att äta av, som gett dem allt den fina lustgården. Men så skulle de ändå trotsa Gud på grund av någon lockelse. Och så förstördes allting. De trotsade den evige guden. Så är det med all synd. Ingen synd är egentligen liten, utan all synd är emot Gud. Det är trots uppror, en handling av förakt och hat mot våran egen skapare som har skapat oss, som ger oss liv och anda och allting. Och det är därför synden har såna fatala konsekvenser. Att den är emot en evig Gud, så innebär det att den leder till en evig skuld. Varje liten småsynd som vi tror är en småsynd är tillräcklig för att fördöma oss för evigt i helvetet. Vi kan inte betala av den eviga skulden av att ha syndat mot en evig Gud. Ingen människa kan det. Även om en människa skulle leva perfekt, syndfritt, under ett helt liv, i teorin, det är omöjligt på grund av människans syndiga natur, men i teorin, om någon skulle leva helt perfekt, rättfärdigt, i 100 år, och sedan i slutet av sitt liv eller någon gång under livet begår en enda liten synd, en enda liten tanke som uttrycker hädiskhet eller förakt eller själviskhet, så är det tillräckligt för att hela det fläckfria meritförteckningen ska rivas upp och befläckas helt och hållet. Så fatal är synden och dess konsekvenser. Det som Salomo tagit upp, det är endast illustrationer för den större verkligheten. Vi talar inte om världslig vishet eller vishet i att rädda oss här på jorden ifrån arméer eller ifrån styrkor. Det handlar om Guds vishet som är föraktad, som är en dårskap för världen. Guds vishet som är Jesus Kristus och talet om korset. Hans lösning för att kunna rädda oss från syndens eviga konsekvenser. Att han själv, den enda som kan betala den eviga skulden, kommer ner som människa och dör i människors ställe för deras synd och tar på sig deras straff. Det var Guds visa lösning och hans visa plan som han haft redan sedan evighet. Men den här visheten är föraktad och en dårskap för världen. Jesus själv, som Gud sände sin son, han kom inte i hög prakt och ståtlighet här på jorden. Han kom i ringhet. Han blev föraktad av människor. Vi läser i Johannes 1 och 11 att han kom till sitt eget, men de tog inte emot honom. Han var ödmjuk. Han tycktes obetydlig. Man uppskattade inte vem han var, utan de förkastade honom. Vi läser i Jesaja 53, 2-3. En profetia om Jesus 700 år före han kom. Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät när vi såg honom. Inget utseende som vi drogs till. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyler ansiktet för. Så föraktad att vi inte respekterade honom. Ingen kom ihåg den vise mannen som räddade staden. Ingen brydde sig om. De flesta brydde sig inte om Jesus när han kom där till sitt eget, utan de tog inte emot honom. Det var endast ett fåtal som han själv hade utvalt som blev hans lärjungar. Han dog som till synes för världen en förlorare. I det mest föraktade dödsstraffet som man kan tänka sig på den tiden. Ett straff som man helst inte ville tala om eller se på. Men det straffet som man tog, det var inte det fysiska korset eller piskorna, utan det var att han tog straffet för vår synd, Guds vrede, på sig och dog på korset. Men det såg för människor ut som en total förnedring. Men genom det så vann han segern. Han vann seger över döden, över djävulen, över synden. Alla makter och väldigheter och furstar, andliga, blev avklädda, exponerade, berövade all sin makt, står det i Kolosserbrevet 1. När han triumferade över dem på korset. Men det såg inte ut som en triumf. Men det var det. För där tog han bort synden och det som gjorde att djävulen hade någonting att anklaga oss inför Gud. Dårskap och synd leder till evig undergång, men visheten leder till vår eviga frälsning. Guds vishet, frälsning, överflöd av evigt liv. Som alltid så ser världen allting bakvänt från den verklighet som Bibeln visar. De har en upp- och nervänd syn, och det är på grund av mänsklighetens Guds frånvända natur. Det Gud beskriver som stort är litet för människor. Vi ser som alltid makthavare som beter sig dåraktigt. I synnerhet i våran tid där ateismen regerar, där man säger att man inte följer Guds lag i lagstiftning, utan vi följer människors beslut. Vi följer majoritetsbeslutet. Majoriteten i riksdagen bestämmer, eller i parlamentet, eller de som sitter som makthavare. Men de sitter där, de är fel människor på fel position, därför att de genom sin otro på Gud är per definition dårar. Mänskligheten har övergett visheten. Det är som att människan blir mer och mer ytlig för varje generation som går. Överallt så ser man folk som går efter sitt yttre, vill visa upp sitt yttre, styrketränar eller sminka sig eller ska lägga upp massa bilder på sig själva på internet om hur snygga de är. Och det är allt man ser, och det kanske är allt de är. Det är få som lägger upp visdomsord och blir gillade för det. Man rör vid visheten, människan lever ytligt. Man går efter mänsklig, det yttre, den yttre styrkan, det som är imponerande för våra ögon. På samma sätt så måste mänskligheten ständigt påminnas om syndens eviga skada. Det är därför vi är här. Vi, församlingen, är den lilla staden. Men helvetets portar kan inte stå emot oss, då Kristus bygger sin församling. Andra Korinthierbrevet 10:4. Vapnen vi strider med är inte kötsliga, utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Bibelkommentatorn John Gill säger, jag översätter direkt: Satan har försökt anfalla församlingen genom förföljelse för att ta den med storm, genom att sprida felaktiga läror och villoläror som försöker rasa ner grunden och riva ner nådens struktur, och genom att befrämja splittringar och lägga upp så stora principer i församlingens gemenskap som försöker tendera att ta bort förordningar, ta bort disciplin, det som är församlingsstadens skyddsmurar. Och genom att kasta in handgranater i form av stridigheter och strider, han försöker att skapa inbördeskrig bland medborgarna, och genom många olika frestelser till synd, för att få desertörer. Och det här är några av de bålverk, batterier och motorer som han använder sig av för att belägra den lilla staden, församlingen. Vi, församlingen, är en liten jord, säger Jesus. Vi är inte mycket för världen. Vi är inte mäktiga. Vi är inte rika. Vi är inte coola. Vi är tuntar. Så ser de på oss. Paulus skriver 1 Korinthierbrevet 1:26. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Och tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet: den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Vi kristna blir enligt Bibeln föraktade. Och det ser vi i vår egen erfarenhet. Vi blir föraktade. Vi är inte stora för världen. Vi ses inte som visa. Vi är inte de som står och gapar, visar upp lust eller stridsmakt, eller visar upp kroppslig styrka. Vi tycks föraktade och svaga. Vi söker inte berömmet av människor, utan bara av Gud. Som församling. Och Gud är den som bevarar oss genom sin ande. Genom den stora vishet som ser liten ut. Korset, evangeliet, Guds vishet som tycks vara dårskap för världen. Det är Guds kraft som räddar oss ifrån allt. Alla Satans angrepp, alla världens attacker, all förföljelse, allt som försöker komma vår väg. Inget av det som kommer kan bortröva oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Men vi måste vara på vår vakt mot den minsta synd. Vi vet att i församlingen så varnar Bibeln. Jesus varnar oss. Paulus varnar oss om hur lite surdeg kan styra hela degen. Om man släpper in lite och tillåter synd i församlingen, så kommer det att smitta av sig på andra. Det kommer sätta ett dåligt exempel. Det kommer att visa alla att någon kan leva på det här sättet i församlingen utan konsekvenser, utan disciplinering, utan tillsägelse. Då kan väl vi också göra det. Så börjar fler och fler följa efter det dåliga exemplet. Synd, sjukdom smittar, friskhet smittar inte. Vi måste hålla oss vakt mot synd i församling. Genom att utöva församlingsdisciplin. Bara den minsta synd kan förstöra mycket, befläcka oss i våran helgelse. Om det inte vore för Guds ande, så skulle vårt kött och våran synd helt förgöra oss, ta bort oss ifrån Gud. Men så är det inte, utan vi segrar mot synden genom Guds ande. Han bevarar oss. Jag får hoppa lite fram lite så det inte ska dra för lång tid. Men vet ni att vi har alla lite synd. Eller mycket synd. Ingen synd är liten. Vi är ännu inte perfekt förhärligade eller helgade. Vi har synd som vi är bedrövade över. Som vi sörjer över. Som vi önskar ska försvinna. Och vi vet att vore det inte för att Gud bevarade oss, att Gud ger oss, garanterar oss uthållighet och seger, så hade den lilla synd vi har förstört oss, gjort så att vi förlorat frälsningen. Men tack och lov är det inte så, utan Gud, han bevarar oss genom sitt ord, genom andens svärd som är Guds ord. Det här Guds ord som är Guds vishet, Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap, men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Genom evangeliet, genom vad Kristus har gjort, genom att påminna oss om det, att det inte beror på oss själva, tvärtom. Genom evangeliet så har vi förlåtelse för all vår synd och är fläckfritt renade i Guds ögon. Från de små flugorna som skulle fått hela våra kroppar, vår parfym att jäsa och stinka. Istället så är Kristus det offret som stiger upp som en behaglig doft i Guds näsa, som täcker undan våran syns stank. Och nu till otroende som lyssnar. Bry er inte om, alltså det yttre, om kroppens styrka. Tänk istället på era själar. Att vara visa till själ, till sinnet. Ateister, ni förlitar er på mänsklig vishet. Ni förlitar er på fel sorts vishet. Ni är dårar, som det står. Dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Ni föraktar Gud, ni föraktar Guds evangelium, talet om korset. Ni ser det som en dårskap. Det är inte det som ni kallar vishet, det som ni ser som intellektuellt tilltalande eller som vetenskapligt bevisat. Men det är helt vetenskapligt. Det är helt historiskt. Ni har ingen grund för det utan Gud. Ni är dårar. Ni behöver Guds vishet för att bli frälsta. Och med andra religioner, ni som förlitar er på er egen styrka, er egen kraft, er egen religion, er egen fromhet, era egna gärningar, och inte litar till 100% på Jesus. Ni har tillräckligt med synd i er för att förstöra allt, alla era goda meriter som ni har, anser er ha skaffat in er genom goda religiösa handlingar. Ni vet att ni har synd, och denna lilla synd som ni har, den får er att jäsa och ruttna och vara stinkande inför Gud. Ni behöver Jesus. Den allsmäktige Gudens vrede belägrar dig. Du är en liten människa inför den allsmäktige Guden, den store världens store konung. Du har ingenstans, du har ingen styrka att kunna stå emot all den makt, rättfärdighet, helighet och vrede som belägrar dig och din själ, som väntar när den bestämda tiden kommer. Man ska gå till anfall, låta dig fara in i nästa värld, dö och dömas till det eviga helvetet. I den här situationen befinner du dig just nu, du som inte tror på Jesus, du som inte är omvänd, du som är kvar i din synd. Du är omringad, belägrad av en allsmäktig och arg Gud. Men det finns en vishet som tycks liten. Och tycks fattig och tycks oansenlig. Som du föraktar säkert. Men det är Jesus. Om du vänder dig och flyr till Jesus och hans vishet, det som han gjort för syndare, så kan all den här Guds vrede tas bort och du blir räddad ifrån Gud. Det här är Guds visa plan för att rädda oss, inte främst från djävulen eller arméer eller annat, utan rädda oss från honom själv, från hans egen vrede, genom det som såg ut som total fattigdom, svaghet, nederlag, korset, där Jesus dog i syndares ställe. Så blir vi räddade ifrån honom själv. Och du som inte är troende, vänd om från din synd. Vänd om från din dårskap. Vänd dig till Jesus så att han ska rädda dig. Se hur omringad du är. Du kan inte göra någonting i dig själv med någonting av den lilla styrka du har. Du kan endast fly till Jesus. Och gör det. Omvänd dig och tro på honom. Vishet är till stor fördel. Dårskap medför enorm skadlighet. Inte bara här på jorden genom felaktiga beslut som kan förstöra omständigheter och liv, utan evig skada. Dårskapen och synden medför evig skada för själen. Ett evigt fördärv borta från Guds ansikte. Men det finns vishet som kan ge räddning och evigt liv, evig välsignelse, syndernas förlåtelse. Och den visheten är i Guds vishet, i korset, i Jesus. Genom honom har vi seger, överlägsen seger, över synden, över Satan, över köttet, över döden. Och vi blir frälsta från Guds allsmäktiga vrede och får evigt liv. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för visheten. Hjälp oss nu här när vi läst den här texten och gått igenom det. Vi har varit dåraktiga på många sätt. Vi har låtit små synder komma in i våra liv, haft kvar dem, och vi är svaga och vi känner oss maktlösa många gånger. Vi gör saker utan att tänka oss för. Vi gör dåraktiga saker. Vi bekänner allting, Herre. Och vi tackar dig att du är full av nåd och barmhärtighet och vishet, och att all synd som vi har är avlägsnad genom din son, genom din vishet, genom evangeliet, genom den sanningen att han dog i vårt ställe. Gud, vi ber, hjälp oss att vara tacksamma. Hjälp oss lyssna till ditt ord och dina visa förmaningar för oss. Och vi ber om icke-troende som lyssnar antingen senare på det inspelade eller just nu, Herre. Du vet och du ser, Herre. Vi ber att du ska vända syndare från sin dårskap, från sin väg till evigt fördärv. Att du ska rädda dem, ge dem evigt liv. Herre, vi prisar och tackar dig. Du, våran räddare, våran frälsare, våran vise man. Du som bevarar oss. Herre, du har all makt och ära. I Jesu namn. Amen.